Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den 6 mars 2024 mötte religionsfilosofen vid CTR Martin Lemke upp en nyfiken åhörarskara i Lux-aulan för att gå igenom temat Finns Gud? Under 20 minuter så går Martin Lemke igenom 12 av de bästa, eller i alla fall mest välkända argumenten för och emot Guds existens.
Om det hela nu började slumpmässigt i en stor explosion, Big Bang, som liksom på måfå bara blåste upp hela universum. Varför blev resultatet så här vackert och välordnat? Ja, det är frågan. Finns Gud? Om 20 minuter så har vi kanske ett svar. Men innan vi kan ta oss an den här frågan på ett meningsfullt sätt så måste vi ju veta vad det är vi diskuterar. Är det kanske kristendomens treenige Gud? Eller är det den Gud som enligt judendomen gav lagen till Mose? Eller den Gud som enligt islam gav Koranen till Muhammed? Ska vi kanske titta på de indiska gudagestalterna eller ska vi konsultera någon av de klassiska mytologierna? Tack och lov så behöver vi inte välja någon av de här konkurrerande gudagestalterna, utan vi går istället till några välrenommerade ordböcker och tar reda på vad begreppet Gud faktiskt betyder. Och då läser vi i Svenska Akademiens ordlista att Gud betecknar ett högsta väsen. Och i Svenska ordbok läser vi att Gud betecknar ett övernaturligt väsen som har avgörande inflytande över tillvaron. Och redan här så framträder en dubbelhet i själva gudsbegreppet. I mer generell mening så betyder Gud själva skaparen, den antagna skaparen av universum. Men så finns också den här mer specifika betydelsen av Gud som det högsta väsendet. Den entitet som liksom har alla perfektioner, är allsmäktig, allgod och så vidare. Och vi ska se att det finns tillfälle att återkomma till den här dubbelheten när vi summerar argumenten så småningom. Argumenten som närmare bestämt är 12 stycken. 6 argument för och 6 argument mot Guds existens. Så att vi börjar direkt i tur och ordning så tar vi de här. Och vi börjar för 1000 år sedan med Anselm som var ärkebiskop i Canterbury. Han tänkte på det högsta tänkbara. Förstår ni vad det här uttrycket betyder? Det högsta tänkbara. Om ni gör det, menar Anselm, då har ni greppat det högsta tänkbara i ert medvetande. Det högsta tänkbara finns alltså uppe i er hjärna, om inte annat. Vad har då detta som ni har greppat för egenskaper? Ja, det högsta tänkbara är ju allting som det är bättre att vara än att inte vara. Och en sak som det är bättre att vara än att inte vara är att vara existerande. Det högsta tänkbara som finns uppe i er hjärna har alltså egenskapen att existera inte bara i ert medvetande utan också i verkligheten. Tadam! Nästan ingen har övertygats av det här argumentet. Men det finns några undantag. Betydelsefulla undantag. Descartes och Leibniz, två av den västerländska idéhistoriens största profiler, accepterade båda det här argumentet. Leibniz för övrigt ser ni på bild här. Han är känd för massa saker. Bland annat för ett annat gudsbevis. Titta på de här grejerna lite grann. Vad har de här sakerna gemensamt? En katedral, en sol, en stork med bebis, en neandertalare och så vidare. Tiden är ute. Och som ni alla har listat ut så är den gemensamma nämnaren detta att de är icke nödvändiga. Det här är klassen av onödvändiga ting. Men då är Leibniz tanke denna. En förutsättning för all typ av rationellt tänkande är att vi accepterar principen att alla fakta har en förklaring. Vad är då förklaringen till det faktum att klassen av onödvändiga ting inte är tom. Ja, en förklaring till detta faktum kan ju inte förutsätta det som ska förklaras, eller hur? Vi kan alltså inte referera till saker inuti den här cirkeln. Utan i vår förklaring så måste vi gå utanför den här klassen. Och ni som har läst mängdteori vet att då hamnar vi i klassen av nödvändiga ting. Så för att förklara det faktum att det finns icke nödvändiga ting överhuvudtaget, så måste vi i vår förklaring referera till minst ett nödvändigt ting som är kausalt kapabelt att göra så att klassen av onödvändiga ting inte är tom. Okej, är ni med så här långt? Ett helt annat argument nu då. Kalam-argumentet. Gå tillbaka till tidiga muslimska teologer. Här ser ni på bild från vänster Al-Kindi, 800-talet, Al-Farabi, 1000-talet. Och sen har argumentet revitaliserats i modern tid av den kristne filosofen William Craig. Och argumentet är väldigt enkelt och kan åskådliggöras med två premisser och en slutsats. Det finns en orsak till att universum började existera. Och denna orsak kallar vi Gud. Vad säger ni om de båda premisserna? Tvåan där, inget börjar existera utan orsak, är väl rimligt, eller? Saker och ting börjar inte bara finnas hur som helst. Det finns orsaker till om saker och ting börjar finnas. Och universum började finnas en gång, närmare bestämt, för 13,8 miljarder år sedan, enligt den dominerande kosmologiska standardmodellen, Big Bang-teorin. Går ni vänster i bild här så kommer vi ju närmare och närmare startpunkten. Det här liksom ljusskenet i bild här. Då hela universumpaketet började existera, kan det tyckas. Det intressanta med den här teorin är ju att universum är ju inte bara materia och konstiga typer av energier, utan det är också själva rumtiden. Så när vi går tillbaka till startpunkten så söker vi efter en förklaring till att hela rumtidspaketet började existera. Och ingenting kan ju orsaka sin egen existens, eller hur? Så därför måste förklaringen till universums begynnelse sökas utanför rumtiden, utanför det fysikaliska. Och denna orsak är vad teologer i alla tider har kallat Gud. Ett annat argument, det fysiologiska designargumentet, fick en klassisk formulering här av William Paley på 1700-talet i England. Han jämförde en sten och en klocka. Skillnaden mellan de här sakerna är ju att till skillnad från stenen så vittnar klockan om en bakomliggande design och intelligens. En sten kan ju ha uppstått av naturliga skäl genom geologiska processer. Den kan ha funnits för alltid. Men om vi ser en klocka, då vet vi att någonstans så finns det en urmakare. Det finns någon som har konstruerat den. Jämför då med en levande varelse som exempelvis en anka. Som ju faktiskt är mycket mer komplicerad än vad en klocka är, eller hur? Hur mycket större skäl har vi då inte att sluta oss till en bakomliggande design när vi betänker ankans existens än när vi betänker klockans existens? Det här kanske är svårt för oss att uppskatta idag, men på William Paleys tid var det här ett oerhört starkt argument. Ända fram till Charles Darwin 60 år senare publicerade sin bok om evolutionsteorin, som ju kom att omkullkasta den här klassiska typen av designargument. Nu vet vi ju att det finns en naturlig förklaring genom det naturliga urvalets jättelånga processer som kan redogöra för den synbarliga ändamålsenlighet som vi ser i naturen. Så det här argumentet har numera mest bara ett idéhistoriskt intresse. Men det finns andra varianter av designargumentet. Den här molekylärbiologiska varianten tycker jag är särskilt kul, för den tar fasta på Lukas uppkomst. Och vem var Luka, undrar ni då? Jo, det var den där cellen som ni ser på bild. Den urcell för cirka 3,8 miljarder år sedan som allt biologiskt liv på jorden härstammar ifrån. En endaste cell. Ni som har läst cellbiologi vet att även den enklaste bakteriecell som den här är en alldeles fruktansvärt komplicerad historia. Och det intressanta med det här argumentet är att evolutionsteorin kan inte användas för att förklara Lukas uppkomst. Eftersom evolutionsteorin förutsätter cellens existens. Hur den första cellen uppstod vet vi inte. Och även om ankan i föregående exempel inte längre på något tydligt sätt antyder en gudomlig design, så kan man ändå hävda att det här urcellen Luka faktiskt ropar efter en övernaturlig förklaring. Det kosmiska finjusteringsargumentet slutligen på försidan av våra argument. Här ser vi en vacker bild på ett stjärnkluster i Vintergatan. Man kan fråga sig varför är universum så här välstrukturerat? Om det hela nu började slumpmässigt i en stor explosion, Big Bang, som liksom på måfå bara blåste upp hela universum. Varför blev resultatet så här vackert och välordnat? Och det roliga är att fysiker och kosmologer under de senaste 50 åren har kunnat förklara för oss att det i själva verket är alldeles otroligt osannolikt att det blev så här bra. När man har studerat de grundläggande proportionerna och krafterna i universum, de så kallade naturkonstanterna, så har man kommit fram till att den här strukturen i själva verket balanserar på en knivsegg. Vi ska titta lite kort på tre av de mest häpnadsväckande naturkonstanterna. Chansen att allting hade gått åt skogen med tanke på relationen mellan gravitation och expansion en sekund efter Big Bang är 10 upphöjt i 15 gånger större än chansen att universum blev välordnat som det faktiskt blev. Chansen att allting hade gått åt skogen med avseende på den kosmologiska konstanten som handlar om energidensiteten i vakuum är häpnadsväckande 10 upphöjt i 117 gånger större än chansen att universum faktiskt blev strukturerat och stabilt. Hur stort tal är detta? Som jämförelse så kan vi påminna oss om att antalet kvarkar och elektroner i hela universum är cirka 10 upphöjt i 80. Och så den största siffran av alla som blåser banan av resten är Nobelpristagaren i fysik häromåret Roger Penrose, som har räknat ut att chansen att allting hade blivit kaos och elände med tanke på Big Bang-tillståndets entropi är 10 upphöjt i 10 upphöjt i 123 gånger större än chansen att det blev bra. Och alla de här naturkonstanterna, så vitt vi vet, är helt oberoende av varandra. Och ni kan själva utföra de matematiska operationerna för att liksom addera de här osannolikheterna, multiplicera dem rättare sagt med varandra. Summa summarum, världens skapelse och begynnelse vid Big Bang ropar efter en övernaturlig förklaring. Slumpen är inget acceptabelt alternativ. Här skulle man ju vilja gå igenom alla argumenten och syna dem mer i detalj, men det hinner vi inte med. Istället så byter vi sida. Totalt perspektivbyte, okej? Ni vakna. Här kommer vårt första argument mot Guds existens. Vi kan kalla det för rättvisa versus barmhärtighetsargumentet. Vi kan ställa upp det på det här sättet. Där den intressanta delen kommer på rad 2 här. Ingen kan med nödvändighet vara både rättvis och barmhärtig. Problemet är bara att det är just det som Gud traditionellt antas vara. Varför kan man inte vara det? Jo, därför rättvisa innebär ju att behandla människor som de förtjänar. Och barmhärtighet handlar om att behandla människor bättre än de förtjänar. Men det är ju omöjligt att agera på båda dessa sätt samtidigt. Alltså kan någon som sägs ha båda dessa egenskaper med nödvändighet inte existera. Ett parallellt argument som istället utgår från de båda gudsattributen allmakt och oklanderlighet. Vi kan ställa upp argumentet på samma sätt. Och den intressanta delen på rad 2 här är att ingen kan med nödvändighet vara både allsmäktig och oklanderlig. Varför inte? Jo, därför allmakt innebär att kunna göra vad som helst. Men att vara oklanderlig med nödvändighet innebär att inte kunna göra fel. Så hur är det med Gud? Kan Gud göra vad som helst eller inte? Ja, enligt traditionell teologi så är det både så att Gud är allsmäktig och oklanderlig. Men det är en omöjlig gudsbild. En sådan Gud kan alltså inte existera. Och så ett helt annat argument, fortfarande då, mot Guds existens. Här ser vi en fantastisk bild på hela universum. En bild på hela universum. Pilen här markerar där vi bor. Ni kanske ser någon liten ljusprick precis där vid spetsen av pilen. Låt oss zooma in vad det är för någonting. Jo, det är den lokala superhopen. Där bor vi. Men detta är alltså inte bara Vintergatan, utan det är också cirka 10 000 andra galaxer inne i denna lilla prick. Det är universum det. Om det nu vore så att universum vore skapat i syfte att just frambringa människans existens, så är den här storleken överraskande. Det är liksom onödigt stort. Det trotsar ju vår förmåga och alla våra förutsättningar att begreppsliggöra det här på något rimligt sätt. Vi kan ta fasta på några saker i samma veva med det här. Under optimala förhållanden så kan vi se 4-5 tusen stjärnor med våra blotta ögon. Det motsvarar ungefär en biljondels miljarddel av alla stjärnor som existerar. Hur långt är det mellan stjärnorna? Ja, den närmsta stjärnan, Proxima Centauri, är det 4,3 ljusår till. Hade vi skickat iväg vår snabbaste raket så hade det ändå tagit 660 år innan vi kom fram. Hur många hade velat åka med på den forskningsexpeditionen? Och universums ålder återigen. Människan har funnits i kanske 100 000 år. Och det är mindre än en tusendels procent av universums historia. Tänk er en tidsaxel från Big Bang till idag. Ni delar upp den i 100 000 lika stora delar. Människan har bara funnits under den sista biten. Om Gud hade skapat världen med människan som rikte och mål. Människan som skapelsens krona, ni vet. Skapat i Guds avbild. Så är detta överraskande stort. Onödigt stort. Och storleken i sig tyder på att det är någonting fel med den klassiska skapelsehypotesen. Världen verkar präglas av en slags antropologisk disproportionalitet. Ett annat argument, evolutionsargumentet. Här ser vi en bild över människans evolutionära förhistoria. Och det som det här argumentet tar fasta på, det är att evolutionen ju präglas av en tröghet, långsamhet, osäkerhet och framförallt grymhet. Ineffektivitet, nyckfullhet och brutalitet har präglat evolutionens gång. Antag nu att ni hade varit allsmäktiga, allvetande och allgoda och att ni ville realisera biologisk mångfald. Hade ni valt evolutionen som metod för att göra det? Nej, det hade ni inte. Evolutionen vittnar om att den biologiska mångfalden inte är realiserad med en bakomliggande design. Ett ytterligare argument. Här ser vi ett par ateister. Han till vänster i alla fall är väl kanske världens mest kända ateist. Och här lite statistik på hur många ateister det finns i Sverige och USA. Ni ser siffrorna här. Att det finns ateister, det visste vi redan, så det här är egentligen bara för att liksom inleda argumentet. Vad poängen med det här argumentet är att det finns ju inte bara ateister utan också en massa hederliga, intellektuellt redbara, sanningssökande, uppriktiga ateister. Människor som försöker ha en så balanserad och riktig världsbild som möjligt. Och om världen vore skapad av Gud i syfte med att människan skulle kunna få en kontakt med Gud, vilket ju är vad religionerna traditionellt säger åt oss att så är det, så är detta överraskande. För en förutsättning för att kunna ha en relation med någon är ju att man tror att den personen existerar. Det faktum att det finns hederliga ateister, intelligenta och hederliga ateister, tyder alltså på att världen inte är skapad i ett sådant syfte. Det hade ju varit hur lätt som helst för en allsmäktig varelse att övertyga oss om sin existens, eller hur? Det sista argumentet mot Guds existens vi tar upp är det välkända teodicéproblemet. Här ser ni en bild på som hedrar minnet av de 1 miljon människor som dog i svälten på Irland på 1800-talet. Vi kan bara snabbt nämna 2 andra chockartade realiteter som ju belyser det här exemplet. Malariaepidemierna i skuggan av corona, vet ni, så är ju detta något som pågår hela tiden. Varje år dör 600 000 människor i malaria. Nästan alla är barn under 5 år. Och det är en fruktansvärt plågsamt sätt att dö på. Barnamordet i Hässelby kanske några av er minns. För några år sedan en sinnesförvirrad pappa högg ihjäl sina 2 barn, knivhögg dem på natten, bar ut dem på balkongen och slängde ut dem från 5:e våningen. Om det hade funnits en allsmäktig och allvetande Gud, så hade ju en sådan varelse kunnat förhindra svältkatastrofer, malaria och barnamord. Och en allgod Gud hade väl velat göra det, eller? Och inte desto mindre förekommer sådana här saker hela tiden, varav vi drar slutsatsen att det finns ingen sån här allperfekt Gud. Och det sammanfattar våra 6 argument mot Guds existens. Jag vill påminna till slut om dubbelheten i själva gudsbegreppet. Och göra den här observationen. Nästan alla argument för Guds existens försöker bevisa att Gud i den generella meningen existerar. Och nästan alla argument mot Guds existens försöker bevisa att Gud i den specifika meningen inte existerar. Det kan vara värt att ha i åtanke.